Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna här plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Och en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Varmt välkomna till podden Inte din morsa.
Jättevarmt välkomna. Förlåt att jag låter lite distraherad, men precis nu så fick jag upp så här, dina minnen på Facebook. Och då är det jag som är höggravid och Kristoffer Triumf och Mårten Anderssons livepodd. Det är bara så här, det känns som så länge sedan. Förstår du? Jag är höggravid med Frasse.
Ja, då var ju jag med ju.
Ja, det är det jag säger.
Ja, just det. Alltså då var vi ju på Haymarket.
Precis.
Vi hade ju en podd, det här är ju så knäppt, vi hade ju en podd. Det hade kunnat bli något riktigt bra om vi hade fortsatt med den.
Jag vet.
Hello Africa hette podden. Och det var ju att en del av intäkterna då skulle gå till SOS barnbyar.
Ja, men det lilla vi fick in gick ju dit. Men det här var ju precis i lindan när man... Det var ju liksom en liten test att man skulle kunna ta betalt för sina...
Ja, det här med poddar. Patreon och så var ju inte jättestort och det var krångligt. Nej. Och vi skulle ju Acast hade ju något test där med betalpoddar ett tag. Men de körde inte vidare på det. Men det var väldigt roligt. Vi hade ju en relationspodd.
Ja.
Det enda var att Kristoffer Triumf var väldigt objuckig med sitt eget privatliv.
Jag vet, så det blev lite att du och jag satt och fläskade på. Micke var ju med också i en podd, har jag kors i taket.
Vi hade ju lite olika då teman. Ja, det var roligt. De ligger ju faktiskt fortfarande ute här i Afrika, så är ni sugna på att lyssna på det? Det är inga aktualitetspoddar, utan det här är ju poddar om relationer som på lite olika teman. Vi hade ju Tilde de Paula som
gäst. Ja.
Vi hade starka Micke. Namn. Okay. Alltså, vi hade ju riktigt bra gäster.
Vi lägger upp den, tycker jag. Vi lägger upp dem i våran feed.
På Instagram. Ja. Så vi kan,
och så döper vi dem till Inte din morsa Hello Africa.
Ja, precis.
Hörru du, hur går det med rektor Hamid?
Fan, vilken härdsmält det här är.
Ah,
och det är en sån bitterhet. Jag får ju då som sagt inte avslöja några resultat. Men jag kan ju säga så mycket som så här utan att säga för mycket. För nu ska ju tydligen inte de här två programmen med rektor Hamid Safar, som ju var i par då med Frida Boysen, och ett tävlande par i min och Pluras grupp. Så vi har ju då mött de här.
Precis.
Och utan att säga för mycket, jag är ju då extremt bitter, bara rent tävlingsmässigt, över att han är bortplockad. Sen inser jag att det är extremt olämpligt att en person som har uttryckt sig extremt judahatiskt och homofobiskt, att han sitter i Sveriges största lekprogram med 2 miljoner tittare och får bry ut sig och skapa varumärke och framstå som en god människa när man inte riktigt är det. Så det var väl jättebra att det här plockades bort. Men jag måste också rikta så här någon typ av kritik. Att jag tycker att det är helt sjukt att både På spåret-redaktionen, men framförallt Sommar. Han har ju sommarpratat. Mm. Det är ju så han har liksom blivit ett namn och att folk vet vem han är. Och att vi har gjort honom till någon slags hjälte som har styrt upp i liksom stökiga invandrartäta områden. Ja, och han har ju blivit årets svensk.
Jag vet.
Hur
jag var ju
har
där.
Man missat det här? Alltså, Sommar är väl den kanske den mest, alltså, ja, den redaktion på Sveriges Radio som kanske har en av de största liksom budgetposterna, antar jag. Mm. Och det gäller ju På spåret också. Och ja, man kanske inte kan kräva att man har en Lisbeth Salander anställd som sitter och researchar. Men det här verkar ju ändå ha varit ganska så här basic. Han har ju varit extremt flitig. Dessutom under ett pseudonym som är jävligt avslöjande. Mikael Hamid.
Hakim.
Hakid, ja. Det var inte i alla fall jätte... Och jag menar, han har ju ändå snackat med ganska många människor som har kunnat gissa sig till att det här var han och som har vetat att det är han. Så att så jävla hård research hade man inte behövt göra för att hitta det här snasket.
Men alltså, han är liksom, jag bara känner så här, är han typ IQ-fiskmås eller?
Eller är han extrem jävla kicktorsk? För att vem tackar ens ja till att göra Sommar? Vem går med på att bli en offentlig person när man har den här bakgrunden? Alltså, hur kan man vara så omnipotent, narcissistiskt, att man tror att det här inte ska komma fram? Dels har han ju en hög misstro då gentemot oss journalister att vi inte ska kunna leta fram såna här grejer. Men sen har man
den
ju någon sorts gambling-inställning, att man på något sätt bara gamblar med det här. För att fallet för honom, han kommer ju aldrig mer få en tjänst i offentlig sektor, han kommer aldrig mer kunna jobba som rektor, och han är ju liksom för evigt doomed utanför. Mm. Ingen kommer liksom höja honom igen. Alltså, hans liv är ju inte ljust, om man säger, framåt.
Nej, det är inte i alla fall rent vad det gäller hans karriär.
Nej, han gjorde ett dåliga val.
Nej, men jag tycker också att det är så roligt. Det är klart att man vill försvara sig. Så här, det mänskliga draget är väl liksom det mest tydliga som vi har. Så här, att when the shit hits the fans så får man panik. Liksom.
Mm.
Men jag tycker ändå att det är roligt att han säger att det här var under en period där han var ung och sökande.
Ungdomsförsyndelser.
Det är ändå så här.
Han var liksom, ja, rektor på en grundskola och satt liksom på rasterna typ och så här twittrade i pseudonym och så här.
Det, 2015 var sista inlägget, för då blev han tillsagd att folk visste vem man var och så där. Och ändå så är det ingen utav de här journalisterna som har kunnat researcha. Det är ändå märkligt alltså.
Jag måste säga att jag tycker extremt synd om Frida Boysen, som också får framstå lite som en idiot faktiskt. För att hon har ju blivit obviously ihopparad med honom. Tackat jag till det samarbetet. Men ganska många vet ju att hon själv har suttit som så här grävande reporter och vunnit kristallen för Trolljägarna. Att hon då inte har lyckats heller då gräva lite grann angående sin partner. Alltså förstår du? Det kändes också lite så här.
Har du grävt mycket om Plura?
Ja då. Han har ju några skelett i garderoben också. Men ja, där kan precis. Man ändå tala. Ja, men det har han ju.
Ja.
Men ja, alltså det är klart att man måste lite grann så här, se vart man hamnar när man gör såna här stora produktioner och har respekt för att det är 2 miljoner människor som ska titta. Och alltså självklart har väl, alltså människor är inte felfria, människor är komplexa och människor måste ha rätt att ändra sig. Men det här är liksom dels för färskt och sen är det ju helt, alltså det var ju, låt oss nämna ett liknande fall. Sammy i Big Brother, senaste omgången av Big Brother.
Precis.
Där får man väl ändå lov att säga att det handlade om ungdomsförsyndelser.
Han hade ju då massa Instagram-inlägg där man såg då att han hade... vad ska man säga, kopplingar, alltså kläder och tatueringar med kopplingar till vit makt, så kan man säga. Ett hakkors hade han bland annat intatuerat på ena benet.
Han har synts med nazisymboler. Ja, grejen är den att han har ju då tatuerat, eller gjort sina lasergrejer och tagit bort sina högerextrema tatueringar inför då inträdet i Big Brother-huset, och han har ju då tagit avstånd från sina då ungdomsförsyndelser, som han väljer att kalla det. Och han har ju tydligen haft någon så här, en utav tatueringarna är sifferkombinationen 1488.
Precis.
Och det är ett sätt att säga jag är Hitlers arvtagare. Och det här blev ett jävla hallabaloo. Flera utav då de som satt i den här lilla åsiktspanelen, bland annat Moa från Della Q. Hon satt ju då i tv och tyckte till om liksom det här. Och sen var det då flera som hoppade av och som bara, jag vill inte vara i samma hus som en person som har haft den här typen av värderingar. Men så det där delade ju liksom så här, ska man ha rätt att ändra sig om man har haft sjuka åsikter och kraftigt tagit avstånd från dem och liksom insett att man har varit liksom en idiot? Hur lång tid efter det? Eller ska man vara forever doomed? Liksom?
Det rådde ju en liksom väldigt försmådd och så här, deppig och chockad stämning på sociala medier igår. Det måste man ju ändå säga. Folk var ju liksom jävligt chockade. Det är väldigt sällan som jag tycker så här, gemene man typ, går ur huset på sociala medier och bara så här, vad fan, hur gick det här till? Det kändes som att så här, ett helt land kände sig förda bakom ljuset av den så här upcoming goda invandrarkillen typ. Som har liksom vill förändra för barn och liksom, men på något sätt, han har ju också gjort mycket förändringar på den här, vad heter den, 7-mila skolan där i Göteborg. Han har ju varit en talesperson för så här kidsens utanförskap liksom, att det går att vända, fördomar går att krossa, allting går att vända ganska snabbt liksom. Han har varit liksom en stor och härlig framtidsbjörn med vettiga åsikter. Liksom. Men problemet tycker jag, om jag då får göra en jämförelse med äpplen och päron. Så Sammy, dels var han ju så här mycket yngre, kommer från en ganska trasig bakgrund. Det ser man ju själv när man har ungdomar, de är ju lätta och förvilla. med starka övertygelse, så känner man sig då utanför. Det enda människan vill ju att höra samman med någonting. Men med just rektor Hamid så känner jag så här, det här var mellan när han var 28 och 33 år. Och redan liksom en etablerad yrkesman. Sen är ju också så, han har också jobbat med många människor som är judar och suttit och spelat en jävla dubbelfallsspel. Jag menar, Sammy har ju inte spelat något dubbelspel. Han var ju...
Dels har han varit öppen med sina åsikter. Han har inte gått och... För att det är också en stor skillnad, tycker jag, mellan Hamid Safar och Sammy då, Big Brother. Det är ju att Sammy har aldrig dolt det. Hamid Safar har ju så här skapat en falsk identitet. Han har verkligen kört doppfäll. Alltså dubbelpersonas. Och det har man ju generellt väldigt svårt för. För det är extremt manipulativt. För det handlar ju om att skapa vinning och påverka i olika forum och grupper. Att så här, jobba med olika personligheter, det är väldigt obehagligt. Och det ger ju en extrem tillitsbrist. Att man utåt sett är en så här... kämpe för invandrarbarn och barn med liksom jävligt risiga förutsättningar och har velat visa liksom att han själv är invandrare och har tagit sig någon annanstans liksom. Och sen bakom skärmen liksom, så står man för helt andra värderingar och så här, framförallt så har han ju uttryckt sig extremt negativt också om så här, afghanska flykting pojkar och alltså många olika typer av grupper som han dels så här,
du vet väl alla att de bara att de hittar på sin ålder och han har varit
superrasistisk liksom på alla tänkbara sätt och vis och bara är så här, extremt fördomsfull, jättehatisk och rakt igenom vidrig liksom, i det dolda.
Men jag tycker också att det blir så svårt, för du tänker så här, vad ska han komma tillbaka till det. Liksom, hans förtroende är ju förbrukat för all framtid. Jag tänker så här, särskilt då eftersom han har varit en förebild och liksom, han har ju haft totalt ansvar för de här värderingarna. Han har ju varit rektor, han har varit ansvar för deras värderingar och utveckling i den här skolan. Och helt plötsligt nu så visar han då att det där man sa, det behövde man inte stå för. Man kunde vara ett jävla rasistiskt ärsle. Så att det tycker jag är det fulaste, att så här förbruka barnens förtroende. Jag tycker att jag tror att det blir svårt i alla fall. Så här, värde en andra chans, det är väl klart att alla människor är värde en andra chans, men då kanske han får börja med typ, inte vet jag.
Nej, jag tycker inte alls att man behöver förlåta honom, men jag tycker att det där är ett extremt klandervärt beteende. Om man jobbar i offentlig sektor för skattefinansierade alltså löner, då får man fan mig åtminstone det minsta man kan begära vara ärlig, tänker jag.
Ja, och jag tycker
det är väl det minsta liksom, lilla kravet man kan ha.
Men det är också sånt jävla högmod. Det är ju samma sak med Mona Sahlin.
Det var folk som så här pratade om att säga, det var synd att jag inte fick bli statsminister. Jag tycker jag vet inte vem det var som skrev en krönika om det i DN. Så här, nej, det var jättetur att du inte blev statsminister, för vem fan vill ha en superslarver som statsminister, en person som trots upprepade tillsägelser från så här, regeringskansliet inte klarar av att skilja på sitt eget kort och regeringens kort, alltså kom igen. Det är väl det minsta möjliga kravet man kan ha på en person som ska bli statsminister, att inte slarva med så här, fundamentalt enkla prylar. Ska man jobba i offentlig sektor och livnära sig, det vill säga uppbära lön via liksom skattefinansierade resurser, då kan man för fan begära lite enkel och rättfram ärlighet, tänker jag.
Men kommer ni få spela om då?
Ja. Ja, alltså nu, jag har ju haft då krissamtal från olika håll och kanter hela dagen igår. Och de ska i alla fall lyfta bort de här programmen där han medverkar. Och det innebär ju att det är två program i vår grupp då, som ska inleda hela På spåret. Och nu håller de på att kasta om och möblera om. Och så undersöker de möjligheten att då ta in ett nytt par. Som vi då kan få göra nya matcher mot. Men det är långt ifrån klart. Vi bara inväntar någon typ av krisplan här närmsta dagarna.
Okej. Jag vet ju också när man säger... Det där är ju en sån otrolig härdsmälta att ställa upp i det där. Så att man är så jävla glad när det är över. Man bara säger... Jeho, jag gick levande ur det där. Så bara, nu börjar vi om.
Ja, men alltså ja. Nej, men det, jag, ja. Det känns det som att så här, jag har precis bestigit Kebnekaise, kommit ner och du vet, alltså, skavsår i hela själen.
Upp
och så
igen så här, typ.
Nej, du måste tyvärr göra det igen, för att vi glömde liksom att typ ta bilder när du var där uppe. Tyvärr.
Nej.
Ja, det känns så jävla segt.
Helt otroligt. Alltså.
Sjukt osugen. Men bara,
det är som det var. Allt det har mids fel.
Jo, men du, jag har gjort en spaning här i senaste veckan.
Mm.
I sociala medier förstås. Där jag befinner mig i stora delar av mitt liv.
Mm.
Det pågår ju nu. Jag följer, om jag så här får klumpa ihop och grovt generalisera vilka typer av influencers jag följer, så följer jag ju då ett gäng feminazis. Jag menar inte att de är feminazis, men du vet vilka jag menar. Mm. Det är Lady Damer. Cissi Wallin har jag inte fått följa, men nu har hon ju typ öppnat upp igen för mig. Jag följer...
Jag skrev ju tennisen, men vad konstigt då att om du är så feministisk så alla ska få med att du har stängt för Sanna. Men då har hon öppnat upp det nu då. Mm.
Ja, men hon har öppnat upp det här då. Men jag följer Apan satt i granen, du vet, Anna Davidsson, som är jättebra kompis med Lady Damer. Jag följer Fame, jag följer ja, men, liksom det här lilla gänget, järngänget med liksom feminazis, som jag kallar dem för.
Som Nina för den Rooks. Skulle inte alltid sant, om man säger så.
Nej, de är verkligen inte alltid sams. Och det händer väldigt mycket där. Det är i alla fall den kategorin människor. Sen följer jag ju det här gänget med amish-kvinnor. Sofia Woods, Elsa Billgren, alltså de vi har pratat om så mycket. Den här andra nya generationen står feminister som skapar kvinnlighet på ett annat sätt, som kanske mer kan då kallas för särartsfeminister, att de så här verkligen lever ut det feminina till varje pris liksom. Och sen följer jag ju massor med hästmänniskor förstås, som inte har någonting med liksom så här politik eller någonting att göra, mer än att man har gemensamma nämnare i hästarna. Och sen följer en massa härliga så här konstnärer och annat shit liksom. Men i den här feminazi-gänget nu så pågår det, det är också lite grann vill så här, haveristerna är ju en podd som vi har pratat om en del.
Mm-hmm.
Eller hur?
Ja.
Haveristerna är ju en poddtrio som består av två snubbar nu, Henko och vad fan heter han? Alltså från första början så skapade de inte rasistmän. De låg bakom det. Och de är ju ett så här gäng, de jobbar med andra saker, men de har väl irriterat sig på medier generellt. De tycker att medierna inte granskar klandervärda personer i tillräckligt hög utsträckning. Och de är själva vänster, öppet vänster, och de är antirasister förstås. Och de började ju med att granska då framförallt SD-are och högerextrema personer. Och tillhandahöll den infon till typ Aftonbladet här för mig inför valet. Så de gjorde ju jättestora avslöjanden. Som verkligen ja, på något sätt har visat upp flertalet personer i SD. Deras här, gamla försyndelser och ja, annat snask. Haveristerna har då som enda ledord i sin podd att granska klandervärda personer. Och det betyder alltså inte att de bara granskar personer som är högerextrema eller nynassar eller SD. Utan de granskar alla som är klandervärda. Så de har ju då gett sig på både Linnea Claesson, Cissi Wallin och gardet framförallt. Och de har ju gjort liksom häpnadsväckande granskningar av framförallt Cissi Wallin.
Uh-huh.
Vilket jag, det är så märkligt att så här mainstream media inte har hakat på det här. Och att det är så många som fortfarande inte verkar koll på hur mycket liksom klandervärda prylar hon har hållit på med. Allt ifrån svartbetalda städerskor, barnvakter, till att hon nu, alltså det senaste hon gjort är så jävla bizarrt så att man bara dör. Alltså hon har haft, för att hon har blivit då så irriterad på haveristerna för att de har granskat henne under så lång tid och släppt flera avsnitt av podden som helt och hållet går igenom hennes oegentligheter, så har hon gett sig fan på att liksom hämnas på dem.
Mm-hmm.
Och då har hon i den här cyberrymden lyckats få tag i en dömd våldtäktsman, alltså en sadistisk våldtäktsman.
Aha.
Som numera har bytt kön. Det här är alltså, det här är föremål för en film. Det här är en transperson nu. Aha. Som har bytt kön från man till kvinna. En sexualsadistisk våldtäktsman som alltså är dömd och har suttit inne på kåken i över 2 år för en extremt brutal våldtäkt. Det är en person som hon har suttit och chitchattat med och framförallt gjort planer med och troligtvis då anlitat för att trakassera medlemmarna i haveristerna.
Va?
Yes, så medlemmarna, det här kan ni själva gå in och lyssna på, det här låter helt otroligt, men det här, haveristerna går igenom det här i sitt sista avsnitt. Där de, alltså de presenterar hur många bevis för det här som helst, liksom. De har utdrag ur, de är liksom verklighetens Lisbeth Salander, de är ju hackers, de får reda på liksom mejllistor, mejlkonversationer och de har väldigt många vänner i viken också som håller koll åt dem. Så de kan visa på mejlkonversationen mellan Cissi Wallin och den här dömda sadistiska våldtäktsmannen där de liksom gör planer för hur den här då dömda sadistiska våldtäktsmannen som numera är kvinna dessutom ska på olika sätt trakassera haveristerna. Och den här typen av trakasserier, det har alltså gått ut på typ dödshot, hänga ut de här alltså haveristernas den här poddtrions barn, alltså så jävla mycket sjuka grejer så att det är något helt bizarrt. In och lyssna på det här avsnittet, där kan man med fördel bli Patreon för de har ju inget reklamfinansierat innehåll för att de verkligen vill vara fortsatt oberoende. De har ju också gjort granskningar av både Linnea Claesson och andra då utav de här feminazisarna. Så det är en spaning jag har gjort, en intressant lyssning.
Men har de också anmält gjort henne eller vad har det lett
Ja, men
till?
De håller på med det. Ja. Det här, de håller ju på att reda i den här röran och ja, det kommer troligtvis leda till åtal.
Wow, okej. Okay. Mm, då måste vi in och lyssna.
Så mycket kan vi säga. Så det här var saftigt skvaller i feminazisfären. Mm. En annan diskussion som pågår i feminazisfären, det är ju alltså porrfri barndom, alltså feminazisarna har ju satt blåslampan, det har även vi gjort i den här podden, på liksom porren idag. Liksom. Mm. Den porr som finns idag är extremt ofta, innehåller våldsinslag, innehåller väldigt mycket så här, sex med teens, alltså så här, unga, alltså framförallt barn liksom. Mm. Man sexualiserar barn och tonåringar på ett extremt osunt sätt och normaliserar också sex med barn på ett sjukt sätt. Liksom.
Ja, men alltså, det är också så här att den forskning som faktiskt finns, den vittnar om att liksom, unga män och kvinnor verkligen skadas av porrindustrin. Alltså, så är det verkligen, det är ingenting man bara tror utan det finns ju svart på vitt liksom.
Men det vi också kan vara överens om, att ska man ge sig in i den här porrdebatten och börja liksom kräva att man kanske då förbjuder porr eller kräver liksom någon, vad ska man kräva? Då måste man ändå kunna ge någon typ av alternativ. Kan vi skapa ekomärkt porr? Kan vi skapa liksom så här porr som produceras etiskt? Kan vi, för att folk älskar sex och älskar porr eller liksom olika typer av sexuella uttryck och det kommer vi alltid göra, det kommer alltid sälja i en kapitalistisk värld och det har vi liksom, vi har sagt ja till kapitalismens framfart och vi kan då liksom inte hindra säljgrej med tjejgrejen, alltså den går för bra helt enkelt, den funkar fortfarande och den är liksom, ja tyvärr. Eller vad man ska säga. Och porr är starkt beroendeframkallande. Och det är liksom är en miljardindustri. Det är en industri där som omsätter liksom mer än vad typ så här klädindustrin omsätter.
Ja, ja, ja.
Det är liksom en sån jävla stark marknad. Så nej, vi kommer inte med våra små feminazi-röster komma åt den här stora. Om vi inte liksom presenterar mer gångbara alternativ. Eller något jävligt konkurrenskraftigt alternativ i alla fall. Och, ja, så, och det som ofta händer i den här feminazi-gänget som jag följer, det är att så här, vi hatar porr, då ska man förbjuda all porr. Då ska man helt plötsligt bli så här sexualmoralist.
då blir liksom den enda sexet som på något sätt då ska få idkas, det är mellan man och kvinna i en sänghall med missionären med samtycke, och det är liksom så här.
Men vad då du menar så här, nej men nu tycker jag att du förenklar lite, vad du menar då att så här, vadå, så man kan inte så här fokusera lite mer på sitt eget sexliv då istället för att gå in på p-rullar, eller hur?
Nej, men det jag menar är att det ofta blir så här, all typ av så här sexuella, vad ska man säga, jag vill inte säga avarter, för det är inte det jag menar, men så här, alltså kom igen, vi har kämpat i århundraden för att avmoralisera sex. För att vi kvinnor ska kunna ha tillgång till vår fria sexualitet. Att vi inte liksom bara ska knulla med varandra i missionären. Att det ska vara tillåtet med slick och sug. Att det ska vara tillåtet med liksom så här,
och strap-ons.
Ja, och lite liksom så här sex, samkönat sex. Och att man ska kunna ha öppna relationer. Och folk som gillar att få lite smisk på rumpan ska kunna få det. Och, alltså vi har ett samhälle som idag ändå har så här, normaliserat det mesta som gäller sex. Men vi kan väl vara överens om att säga, fast det här med att slå och att knulla med barn, nej, det vill vi inte. Men man måste inte så här börja moralisera kring all typ av sex som är lite utlevande eller, vad ska man säga, undersökande eller som går utanför normen. Alltså det, så här, i BDSM-kretsar så kallar man det för vaniljsex. Det är tråkigt. Vaniljglass tycker alla är tråkigt. Nu vill vi ha liksom spajsa upp saker och ting här. Och det som har hänt i feminazikretsar, i kölvattnet av den här porrkritiken då, det är att man då har börjat också så här sätta blåslampan på BDSM-världen. Du vet ju den mycket populära serien Mystic, vad fan heter den här då? Fyra nyanser av grått. Alltså det är en bok, en romansvit som handlar om en sån här BDSM-relation som har köpts av horder, av framförallt kvinnor.
Nej, men det är bara kvinnor. Alltså det är typ världens tredje mest sålda bok. Förstår du hur jävla uttråkade vi kvinnor är? Vi får så tråkigt sex och så lite kuk. Så att så här, vi är så utsvultna. Och varför kan vi inte bara låtsas, kan vi inte bara erkänna?
Ja, och så här, sjukt många. Det är den vanligaste sexuella fantasin hos kvinnor. Är typ att bli smiskad eller att bli på ett eller annat sätt så här, bli tagen av någon. Eller liksom så här. Det här är en extremt vanlig sexuellt förekommande fantasi, och många har slutat skämmas för den och många har börjat leva ut den. Men när man då kritiserar våldsporr så är det jävla nära till hands att man glider in på liksom BDSM-världen, och det är det som har hänt med då paret Rungs. I kölvattnet av porrdebatten, de har gjort mycket bra, de har gjort mycket som är lite klandervärt också. Och om man är mer intresserad av det kan man gå in och lyssna på haveristerna som pratar en del om dem och som också diskuterar dem. Och det som är liksom klandervärt med till exempel då Peter Rungs, som är Nina Rungs man och som har liksom åkt med på hennes då kunskaper och hennes mission att uppfostra svenskarna om mäns våld mot kvinnor, vilket jag tycker är fantastiskt. Hon gör ett jättejobb där. Men det som tyvärr blir lite fel, det är att så här, de är inte alltid helt pålästa och de har inte alltid jättebra alternativ att erbjuda. Och nu vill då Peter Rungs, han driver någon slags kamp för att han har ju då fått ta del av så här hockeyskvaller, det vill säga så här, ett gäng hockeyspelare. Alltså det är väl kanske förekommer någon så här flitig diskussion om att hockeyspelare gärna har en så här machosexualitet, håller på att knulla runt, är otrogna, köper sex när de är borta liksom i länder där det är tillåtet att köpa sex och så vidare. Och då är det någon så här lagkapten eller någon jävla tränare som har så här vittnat om det här. Och som bland annat då har sagt att så här, ah, det är så sorgligt när man landar på Arlanda och spelar fruarna står där och så vet man vad grabbarna haft för sig liksom dagen innan. Och då har Peter Rungs gått ut och så här, vill väcka debatten och få då så här, det här är liksom så här sportsnubbar som jobbar med barn i så här, ideella organisationer, alltså han menar ju då så här, idrottsrörelsen. Där borde man kunna ställa krav att de inte håller på med sånt härnt. Och då kan man ju undra så här, vad då sånt härnt? Alltså ska vi verkligen gå in och så här, förbjuda människor att vara otrogna? Är det så långt vi vill gå i den här porrdebatten? Att all form av så här klandervärt sex eller sex som så här, sker utanför normen eller utanför tvåsamheten, utanför relationen. Är det verkligen rätt väg att gå?
Alltså, jag tycker så här, Sverige överlag har ju alltid varit, vad ska man säga, ett storebror ser i samhälle. Det är därför också vi blir så handfallna så fort någonting händer. Ja, men som här covid-19 eller någon annan. Det som vi som har varit väldigt aktuellt nu, Estonia. Vi har ju liksom inte haft något krig på massa hundra år. Vi har liksom fastnat i en så här trygghetsroll där vi sitter och liksom pillar oss i naven och dricker en grogg. Liksom.
Det är det också att vi är så svartvita i Sverige. Att så här, nej, men bara för att man inte tycker att porrindustrin är nice, speciellt då våldsporren som innehåller våldsamma inslag och att man kanske vill liksom begränsa den typen av porr, förbjuda det på de här sajterna, så behöver det inte betyda att man hatar all porr. Eller att man börjar hata all form av sex som då eventuellt kan vara, anses vara problematisk. Liksom.
Nej, men det är väl det som är problemet. Men jag tänkte på det där, hur liksom svenskens sexliv på något sätt så här stigmatiserat i liksom potatislandet på något sätt. Linda Skugge var ju då, skrev en så jävla rolig grej etc. Hon skriver då att efter 24 år med samma man så var det ju liksom, ja, sexlivet hade väl inte varit kanonas, alltså. Det har ju en tendens att så här, bli ganska tråkigt med åren. Så hon då skulle liksom på en dejt, gick hem till den här killen, klädde av sig naken och skulle liksom sätta sig bokstavligen på hans kuk och rida. Och då blir han ju så skärrad och grädd så att han slaknar ju direkt. Han förstår ju liksom inte varför det här ska gå, varför hon måste ta kommandot. Och då hon försöker förklara då så här, herregud, jag är liksom... Jag fyller 50 snart. Ska det vara ett fortsatt jävla oskuldsspel? Det är så svårt att tänka tanken att du har varit med kvinnor. Men jag har så svårt att tänka på att du har varit med liksom andra män. Och det här tycker jag liksom...
Gud, hon bara, hon är oskuld, 50 år gammal för 3 barn. Jungfrufödsel.
Mm. Hon ger inte upp, utan hon åker hem till nästa snubbe som ska dejta med liksom dildos och ja, strap-ons och piskor och fan hans moster. Och liksom samma sak händer. Det finns ju det här, vi ska låtsas att vi kommit så jävla långt bort från liksom Madonna-hora-komplexet. Men jag tycker man ser det överallt, även i ens egen relation. Mm. Att män är fortfarande så jävla rädda för kvinnor som tar kommandot när det gäller sex. Mm. Sen får de gärna ta kommandot med all jävla annan bykskit. Liksom. Tvätt och stryk och boka resor och ta hand om barnen och liksom, tjafsa hit och dit. Alltså, vi får liksom vara chefer överallt annat utom i bingen. Mm. Och liksom innan man ändrar på den här då inställningen till Madonna Hora så kommer det liksom alltid fortsätta vara de här jävla porrfilmerna med sadistiska inslag och våld och snubbar som drömmer om att så här, få trycka ner huvudet på tjejer. För att det är en fantasi som väcker en fantasi.
Mm.
Man, liksom, det är svårt att motstå. Det tycker jag själv när man liksom hamnat lite fel och det är någon så här, man kanske har tryckt in på någon porrfilm så är det liksom någon lite våldsinslag. Det blir så här, man blir äcklad, men det sätter igång i saker i som man inte riktigt kan förklara eller tygla.
Mm.
Så att, och då blir det också så ännu mer oroväckande att unga killar så här, köper sex på nätet i 15-16 års åldern, att det ökar liksom, lavinartat. Så här, vi är tillbaka på så här, rutan 0 minus 72. Mm. Så länge män typ, vill att tjejer ska så här, vara oskulder, fan, jag måste försöka hitta en lösning.
Men det här är så, det är så stora, ja. Det är så jävla stor diskussion det här. Och liksom, jag tycker att på det stora hela så är det jävligt bra att vi börjar problematisera liksom, vad porr är och framförallt den kapitalistiska liksom, synen på sex när man använder sex för att tjäna pengar. För det är det porrindustrin gör. Porrindustrin existerar ju inte för att vi ska få den stora förmånen att titta på porr, utan den existerar för att det finns extremt mycket pengar i det. Och den här typen av våldsporr som tillverkas inte för att det är några jävlar som tycker att det är kul att tillverka den. Alltså det gör varken regissörer, skådespelare eller något annat. Utan det är för att den efterfrågas. Den efterfrågas och därför är den här varan då, har man tagit fram den. Och sen ser man att den är starkt beroendeframkallande. Och det krävs liksom någonting mer än att man bara ska förkasta den. Vi måste försöka förstå varför den efterfrågas. Vi måste göra en större analys än så.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag tänker också att Susanne Brøgger, det har kommit ut en ny intervjubiografi med henne. Och jag tycker att hon är svinbra. Jag har inte alls läst allt av henne, men det jag har läst tycker jag har varit jävligt bra. Och det som jag tycker är väldigt spännande med henne är just att hon är en stor förespråkare på att man får ändra sig. Man behöver till exempel inte vara en feminist på barrikaden hela sitt liv. Man behöver inte, alltså det är inget fult att vilja byta inriktning eller liv. Det kan man få göra massa gånger. Ja, men nu säger det emot lite om vi tänker rektorn Hamid här, att man kan byta, nu menar jag.
Nej, för att den största kritiken vi riktar mot Hamid, det är ju att han har en dold, han har dolt. Alltså han har jobbat med dubbelpersonligheter och det är allt. Aldrig okej.
Precis.
Om han hade varit öppet förespråkare för de här åsikterna och sen ändrat sig och stått för det, då hade vi nog kanske haft lättare att förlåta honom. Men nu så har han ju liksom kört med dubbla personer och det är aldrig nice. Alltså det är som att ha dubbla familjer. Alltså all den typen av så här dubbelliv är ju hemskt.
Precis. Men hon, Susanne Brøgger har ju aldrig haft en dold agenda.
Nej, hon har aldrig haft en dold agenda, utan hon har ju blivit hårt kritiserad för att hon var väldigt feministisk och en feministikon. Och sen så gick hon in i en så här superkonservativ tvåsamhet med en så här borgerlig man.
Liksom. Ja, men å andra sidan så här...
Hon blev hemmafru.
Ja, precis. Det var ju superborgerligt. Men för henne var ju då, i hennes kretsar, ett vanligt liv. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Man kan ju inte säga gå från vänstern hela tiden och säga så här, men Susanne Brøgger var superkonservativ. Hon träffade den här snubben, hon var ju lite konservativ, rörde sig de kretsarna, skaffade barn, blev hemmafru. Och, men hemmafru, en skrivande hemmafru, liksom, då är jag en hemmafru, jag sitter ju hemma och skriver.
Ja, men man kan väl säga att hon fick ekonomiska förutsättningar av den här mannen, precis. Tror jag. Att kunna liksom backa lite och inte stå på barrikaderna.
Absolut.
Och så här drog sig undan.
Nej. Men det var ju det som gjorde att hennes fans, liksom, som hade mytologiserat henne och satt henne på en jävla ikonisk pedestal, de lackade ju ur. De kunde liksom inte köpa att hon var som alla andra.
Mm, precis.
Och det här är ju liksom spännande, tycker jag. Jag tänker på, ja, men, ta allt från liksom, ja, men, din karaslok till Torsten Fling till ja, men, kvinnliga ikoner som har liksom, ja, men, Courtney Love hit och dit. Och sen så helt plötsligt, man älskar ju att så här, man älskar ju att människor kan leva ett galet liv och ändå lyckas. Lex Mick Jagger hit. Man tänker sig, hur fan är det ens möjligt att de står på benen fortare än de liksom galna skorpionerna? Och just för Susanne Brøgger så blev det ju då, ja, det blev liksom mycket kritik hos hennes fans. Men jag tänker på allt det där med om man ska säga, alla som ska vara så politiska nu. Hon myntade ju uttrycket att säga, det privata är politiskt. Och det var ju liksom typ 40 år före sin tid. För det är ju någonting som sker nu när alla har tillgång till liksom sina sociala medier, att allting blir politiskt, och därför så är alla feministiska uttryck sanna. Förstår du lite vad jag menar? Så det är ju en sån speciell liksom tid när alla kan uttrycka sig och därför då har makten till sitt eget politiska uttryck på något sätt. Och jag tänkte det när jag läste den här boken, att det finns en scen då när Susanne Brøgger har blivit våldtagen. Och kommer hem då, hennes mamma, hon berättade för sin mamma, men hon, hennes mamma är ju då såklart av den gamla skolan. Susanne Brøgger är väl typ, är inte hon 70 nu?
Jo, hon är född 44, så hon är 75.
Ja, så då kan man ju tänka sig, då var det en kvinna som kanske, ja, men var född liksom innan första världskriget till och med, så här, 1910, ja, men jag bara ponerar nu. Och det här är liksom, tycker jag, väldigt återkommande. Jag vill prata med dig om det, eftersom jag själv har haft en mamma men inga döttrar.
Mm.
Och jag lyssnar på Bergman-podden och jag har pratat, liksom, det här är bara en röd tråd som jag har varit liksom lite inne på senaste året. Hur svårt det är för liksom mammor att så här, ta emot sina döttrar med öppna armar när de på något sätt då enligt norm och yttre samhälleliga liksom påtryckningar har misslyckats. Som man ändå får säga, tidigare liksom har ju en våldtäkt har ju liksom lagts på kvinnan, och det är det som också sker i Björnstad som har premiär nu på HBO. Det handlar ju förresten om det här hockeylaget.
Mm.
Det är ju Fredrik Backmans supersäljare som nu har blivit liksom en tv-serie, att säga identiteten i hela det här lilla samhället är någonting. Det behöver, i det här samhället Björnstad så är det ju då ett hockeylag, men det kan ju vara vad fan som helst. Det kan ju vara, ja, men, som
en hembygdsgård. Ja, verkligen.
Ja, det kan ju vara vad som helst, men alla vill ju liksom synas på kartan på något sätt. Och det kanske känns lite som gamla Sverige, men så är det ju fortfarande. Och då är en av de här killarna i hockeylaget som är liksom the star, våldtar en tjej och hon får skulden. Och det här är ju liksom baserat såklart på, ja, men,
verkligheten. Det här hände ju på riktigt.
Precis. Och jag tänker det också så här, ja, men, när man lyssnar på Bergman och man pratar så här, om vilket problematik det verkar vara fortfarande för kvinnor att så här, prata med sina döttrar om och öppna famnen. Att det är så här, ja, nu torkar vi av oss hel och ren så shoppar vi inte. Vilket gör att, ja, men, jag tycker liksom, det är något komplext med mammor och döttrar och så här, det måste ju så här, tjejer måste ju kanske frigöra sig på ett annat sätt, jag vet inte. Men då frågar jag dig, till exempel med Olga, tycker du att det är en stor förändring på hur du kunde prata med din mamma?
Ja, verkligen. Jättestor skillnad.
Mm.
Och det tror jag har att göra med att så här, sexualmoralen på något sätt har förändrats och att vi har ett mycket öppnare. Alltså, vi är ju väldigt duktiga på att peka på saker som går åt helvete hela tiden. Mm. Så här, som vi har varit inne på, att ungdomar idag mår mycket sämre och det är så jobbigt för dem i alla sociala medier och att de blir så hetsade med så här, vackra kroppar kring sig. Så här. Jo, fast det är också en sanning att så här, nu har ju liksom våra ungdomar tillgång till kroppspositivister och alternativa bilder på kroppar. Och, alltså, det finns ju massa som är bra med vår tid också. Liksom. Mm. Och det är väl verkligen en grej som jag tycker är skitbra med vår tid. Att saker som har varit skam och tabu, typ att prata om sex med sina barn, nu är lättare. Även om det görs alldeles för lite så är det lättare än för vår mors, alltså våra föräldrars generation var ju där, what? Då var det verkligen det pinsamma samtalet om blommor.
Tänkte köra så för tuff räka bara, har ni haft sex?
Ja, eller så här, här är kondomer om du skulle behöva, underförstått, du vet vad jag menar. Det var liksom inte så här. Men så att jag tycker, jag håller inte alls med om, jag tycker också att så här, de flickor som jag har haft förmånen att träffa, alltså Olga har haft väldigt mycket kompisar. Och det har ju varit en och annan tveksam situation, om man säger så. Alltså pojkar, alltså en kille faktiskt som har gått i liksom Olgas klass, eller om det var parallellklass eller hur det nu var. Men som då under någon fest, ja, alltså tjejen som han då var intresserad av var dyngrak och typ utslagen, och han då passade på att så här hångla med henne och ja, liksom smeka henne, eller jag vet inte exakt vad det var som hände, men hon anklagade ju honom då för att ha blivit våldtagen av honom. Det här var en sjukt stor grej liksom.
Okej. Okay.
Jättestor diskussion, och det här vet jag att så här, det här var ju uppe på tapeten, alla föräldrar visste ju om det här, vad som hade hänt på den här festen och så här. Det hade ju aldrig diskuterats i den vuxna gemenskapen under min tonårstid, alltså no way to say. Det hade tyvärr bara varit så här, oj gud jag var så packad, för fan vad jobbigt, och så hade man fått leva med den skammen och det traumat som tjej, att så här, oj jag satt mig i den här jobbiga situationen, det här jobbiga hände, men man hade ju definitivt inte blandat in vuxna i det, om det inte hade handlat om en så här ren överfallsvåldtäkt.
Nej, det hade varit lite, men det där har
jag... då hade det kanske blandats in vuxna och liksom gjorts polisanmälan. Men här hade det varit så här, oj gud vad svårt, men stackars den här pojkens föräldrar då. Mm. Och var det här verkligen en våld? Alltså du vet, det hade varit så obekväm stämning. Mm. Så där tycker jag ändå att man ser en väldigt stor skillnad på Olgas generation. Sen finns det mycket annat som är knepigt för unga idag liksom. Och,
jag tycker så här, litteraturen och så här, kulturen och när man sitter på så här, tjejmiddagar, det är fortfarande... så många historier kommer fram med mammor som aldrig har kramats, mammor som har kritiserat, mammor som har varit avundsjuka, mammor som har blivit tokiga. Alltså riktiga fucking crazy wacko-mammor.
Ja.
I liksom många, många så här, som har pluppat upp i radhuset. Och det har ju inte heller varit någonting man har pratat om. Men jag känner mig så här överfallen av wacko-mammor. Så tänker jag så här, gud, så kanske mina barn kommer skriva mig.
Ja, men vi har väl levt i en så här, vi har väl levt i en tid nu tänker jag, där man har velat verkligen så här, ta bort skulden från mamman.
Mm, mm.
För att under en lång tid, under så här, när Freud hade stort inflytande på psykologin, så handlade ju allt om så här, mamma issues. Mm. Allt var mammas fel. Allting handlade om att mamman hade liksom brustit i omvårdnad, anknytning och sådär. Mm. Och nu idag så har vi liksom velat helt och hållet flytta fokus till biologiska förklaringar till människors dåliga mående. Att så här, ingenting har med mamman att göra. Sluta beskylla mamman, och mamman har bara gjort sitt allra bästa. Och det är också en del av den här feministiska rörelsen att liksom så här, ta bort skulden från morsorna, låt oss få dricka sprit. Där kan jag bli lite provocerad. Jag följer ju Lady Damer och Femi, de har ju en podd tillsammans. Mm. Som för övrigt är ofta väldigt bra. Men de är också så här extremt okritiska. De dricker ju väldigt mycket. Har du följt dem på senaste?
Nej, nej.
Men de är ju... det är drinkar. Och det är liksom... det, de sitter och blaskar med GTs olika drinkar till höger och vänster. Liksom. Och så försöker ju båda två bli gravida nu igen.
Aha, okej. Okay, ja.
Så de kämpar ju för att bli gravida, och det går inte så bra för dem. Så de håller på med olika typ så här hormonbehandlingar, och de har också fått ganska mycket kritik för att de har liksom inte försökt i mer än ett år. Och innan man har försökt bli gravid i ett år så kan man inte liksom prata om ofrivillig barnlöshet, utan de här har försökt i typ ett halvår och är redan helt knäckta och håller på med ägglossningstester, och man får följa deras resor i deras sociala medier. Men samtidigt sitter de och röker och dricker och röker och dricker, och så de har ju verkligen omfamnat hela den här grejen att så här, sluta skamma morsorna. Låt oss röka, dricka, äta, vara hur tjocka vi vill. Och ingen jävel ska liksom kritisera oss för någonting. Punkt jävla slut typ.
Mm.
Och där tycker jag också att det är så här, men gud vänta nu. Det är också det här svartvita. Att så här, då ska man fan få bete sig som vilken jävla Cornelis Vreeswijks gubbe som helst. Och bara sitta och supa, bli vara fet och så här. Du förstår vad jag menar.
Men jag fattar, men det är ju så här, om man ska säga fram till för liksom typ 5 år sedan så har ju så här, om man tar den tidiga psykologin så ansåg ju den att allt var liksom mammornas fel. Om man var sexuell, schizofren, artistisk, om man har kvinnohat, bla bla bla. Hela vår jävla tradition är ju ett fett långt aktivt skuldbeläggande av morsor och inte av farsor som endast stått bredvid. Jag tänkte så här, men förra året när det var de här, det var ju 3 väldigt omtalade dokumentärer. Det var en Leaving Neverland, Vi överlevde R. Kelly.
Och Weinstein.
Precis. Och just i Weinstein-fallet så kanske inte morsan har kommit upp så många gånger. Men alltid när det är den här typen av dokumentärer så är ju alltid den stora, mest hetska frågan. Hur kunde mammorna bara stå och se på?
Låta det ske.
Ja, och det är liksom... papporna är på något sätt aldrig... Det är inte som att de ens är närvarande.
Nej, helt plötsligt har man inga alltså i Leaving Neverland så kände jag ju själv instinktivt det, men det var ju också för att de var ensamstående mammor. Så det är inte så konstigt att man kände så liksom.
Nej, men
det är klart att papporna är ännu större fuck up som bara har lämnat. Men samtidigt så jag tycker ju så här, ja absolut så ska vi sluta skuldbelägga morsorna och det är en jätteviktig kritik att lyfta. Men lösningen är ju inte att mammorna ska gå och bli som idioter själva. Och det är så här, jag älskar Lady Damen, jag tycker hon har gjort en stor jävla insats för att sprida feminismen. Men samtidigt så är jag bara så här, men gud, varför måste du vara Cornelis Vreeswijk? Varför måste du röka? Och hon också så här, liksom, så här, först kör hon attachment parenting och ska ge sina små barn fram tills att de är 3 år, så här, närvaro, vara en klanderfri hemmafru som bara går hemma hela tiden och så här, sover med dem, ammar dem så här, sent och länge. Och nu har hon knappat av. Och då ska hon inte ens sova. Nu får Oscar sova med barnen. Nu får Oscar vara med dem. Nu vill jag gå ut och festa med Femi. Nu vill jag dricka drinkar och röka och åka på olika så här. Och hon har ju fått liksom lite kritik för det här i kommentarsfältet. Och det slår hon ju bara ifrån sig. För man har ingenting för att kritisera den här kvinnan. För kvinnor har fått tillräckligt med kritik i sina dagar. Så därför ska man bara hålla käften och låta henne dricka sin GT. Och det fattar väl vem som helst att hon inte dricker GT när hon är med sina barn. På något oschysst sätt. I en helt dum i huvudet typ. Återigen, det svartvita. Det är liksom svenskens, nu klumpar jag ihop, men det här är ju en tendens jag tycker mig se i det offentliga rummet i Sverige, att allt är svart eller vitt. Att det ska dras så jävla långt hela tiden. Ska man kritisera man porr, ja men då ska man så här förbjudas, då ska man inte knulla överhuvudtaget längre, utan då så här, det enda som ska då, så här, man får inte vara otrogen heller. Kan vi gå in och lagstifta om det? Kan vi förbjuda all porr? Kan vi förbjuda människor från att vara otrogna? Kan vi linda in mänskligheten i bomull så att vi aldrig någonsin kan såra varandra på något endast litet sätt? Okej? Okay? Alltså det är liksom, då vill man dra det så jävla långt. Och det är väl det som är min stora sammanfattande spaning den här veckan.
Du är som Bergman, du är arg. Du är ständigt
förbannad. Det är som han ständigt sa. Allseendes omnipotent. Den enda goda människan. Det är tur att vi finns han. De enda som...
Ja, det är verkligen de så jävla bra. Men jag tänker ändå så här... Till alla kvinnors försvar liksom, som blivit anklagade för allting, så är det så här, vi är de som har varit nära. Vi har varit liksom... i nära miljö med våra barn, med omgivning, med skola, med hit och dit. Och så här, det som jag tycker är jävligt spännande just, om man ska gå tillbaka till grooming, så är ju så här, alla människor som är starka, jävla, liksom, alla människor som är, liksom, manipulerar och söndrar och härskar, det är klart att de som groomar ju även mamman.
Jajamän.
Man tänker så här, oj, hon stod bredvid och hon såg allting supertydligt. Det blev inte normaliserat för henne. Utan så här, de här grooming-människorna är ju så skickliga så att de skulle kunna grooma häcken av alla.
Ja, fast å andra sidan, låt oss vara ärliga. Helt ärligt, om vi tittar på dokumentären Leaving Neverland.
Nej, förstår ni inte.
Varför skulle man inte få kritisera mamman där? Det finns onda kvinnor också. Det behöver inte betyda att alla kvinnor är onda. Men just i Leaving Neverland så tycker jag att man kan rikta rättfärdig kritik mot de här mammorna. Och det handlar också väldigt mycket om pengar i det här fallet. Och det gör det tyvärr i väldigt många fall av övergrepp. Att det handlar om att man tillåter saker, tillåter människor att gå över gränsen för att man får antingen status eller pengar. Alltså förhöjd status eller förhöjd liksom pengar. Och att man kan vara i väldigt stort behov av det. Vilket liksom absolut inte försvarar gärningen i sig, men det kan vara en förklaring till det. Det kan göra att man... att man ändå kan liksom försöka förstå varför det sker. Och jag vill med dessa ord, för det är så sjukt att vi pratar om det här och det får på något sätt binda ihop vår podd här idag. Vet du vad jag har för bok i handen som jag fick med posten från Albert Bonniers förlag i förrgår?
Nej.
Samtycket. Det här är den bok som vi pratade om i en podd i början av sommaren, eller ta mig fan i våras. När vi började lyfta den här frågan om grooming, om så här, att pedofili, alltså teen sex, är en sån jävla stor del som vi inte har problematiserat förrän nu i vårt samhälle. Det, den franska då MeToo-rörelsen drog ju igång utav helvete när Vanessa Springora skrev boken Samtycket. På franska heter den ju... fan hette den?
Kom ut på svenska i veckan.
Den har kommit ut på svenska nu. Och jag har ju kastat mig över den här romanen. Och jag har kommit en tredjedel in i den. Och den är alltså rent stilistiskt helt fantastisk. Och sen är den ju otroligt... det är ett sånt jävla viktigt inlägg i den här debatten. Om man vill förstå både grooming och alltså hennes mamma har ju också en del i det här. För det är ju mamman som så att säga är så sugen på att vara en del av de här väldigt intellektuella, kulturella kretsarna. Hon jobbar på ett förlag liksom. Och så hon får ju också en släng av sleven rättmätigt faktiskt tycker jag. Och jag kommer att ge en fullödig recension av den här boken i nästa podd. Jag är så glad att jag äntligen får läsa den här. Jag blev ju liksom helt besatt av den när jag läste om den i våras. Hörrni, med de orden ska vi avsluta veckans podd. Det kanske blev lite rörigt, men sammanfattningsvis kan vi väl säga att det handlar om att vi svenskar jobbar väldigt mycket svartvitt och att vi är lite trötta på det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.